Kommer du ihåg någon som du har mött och det intryck personen skapar hos dig? Alltså det första intrycket du fick. Jag vet inte vad du tänker på just nu, men vi kommer nu gå in i en serie predikningar med rubriken Första intrycket. Och den här predikoserien börjar med frågan: hur presenterar de fyra evangelierna, Matteus, Markus, Lukas och Johannes, i Nya testamentet Jesus i sitt allra första kapitel? Och genom att titta på de här fyra skildringarna av Jesus och inledningen till deras berättelse om honom och hans liv, så hoppas jag att vi får en större bredd och fördjupning av vem Jesus är. Så välkommen med på den här predikoserien. Och vi kommer idag att börja med Matteus. Det finns saker och ting som blir klarare och lättare när vi strukturerar dem på ett visst sätt eller börjar på rätt ställe. Alltså pussel, tänker jag, är ett sånt exempel. Det finns inte jättemånga tillfällen då jag satt mig ner och tagit mig tid att pussla. Men när jag väl har gjort det har jag fått tipset om att leta efter kantbitarna. Alltså börja med att bygga ramen runt omkring och fyll sedan den med innehåll. Då kommer det bli lättare att se strukturen och hur du ska ta dig an pusslet. Och för att förstå innehållet bättre i hela Matteusevangeliet så kan vi kanske leta efter den här ramen som finns omkring den här boken i Bibeln. Och om Matteusevangeliet har en ram likt de här kantbitarna på ett pussel, som hjälper oss förstå vad det vill säga liksom som sitt huvudbudskap, så skulle man kunna säga att Matteus evangeliet vill visa på att Jesus är den Messias som Gamla testamentet har talat om. Jesus är den utlovade Messias. Om vi tar oss an det första kapitlet i Matteus evangeliet så börjar den med: detta är berättelsen om Jesus Kristus, Davids son, Abrahams son. Bara genom att säga Jesus Kristus så har Matteus redan sagt att Jesus är Messias. För Kristus är det grekiska ordet för det hebreiska ordet Messias. Detta är berättelsen om Jesus Messias, Davids son, Abrahams son. Alltså, och sen följer då en släkttavla här på ganska många versar, ända fram till vers 17. Sen kommer en berättelse om hur Jesus föds, hur det går till när Maria blir gravid genom den heliga ande. Josef ställs inför ett dilemma i att Maria har blivit gravid utan hans inblandning. Och det sker också en uppfyllelse av en profetia från Gamla testamentet om hur jungfrun ska bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel, Gud med oss. Om vi tittar på det här då som Matteus slår an i den första versen, att Jesus är Messias. Vad innebär det? När vi tittar på Gamla testamentet så finns det utspridd på en mängd ställen löftet om en kommande Messias. Alltså en frälsare, en profet, en kung, någon som är smord. Det är vad Messias betyder. Och vi kommer inte ta upp alla ställen, men vi ska ta upp några ställen som är av stor vikt. Det första är redan i början av Bibeln, i första Mosebok kapitel 3, vers 14-15. Det här är alltså efter det som vi kallar syndafallet, där människan har vänt Gud ryggen. Gud säger att någon, och han säger detta till ormen som har förlett människan till synd, att någon kommer komma som ska krossa ormens huvud, men att den någon också ska bli biten i hälen av ormen. Vi går längre fram i första Mosebok och då möter vi Abraham. Gud kallar Abraham och hans efterkommande att bli ett folk som ska ge Guds godhet och välsignelse tillbaka till hela skapelsen. Och Messias ska komma från honom, i hans släktled. Det ska vara en mäktig kung Och visst fanns det kungar som var stora och mäktiga, som många kanske trodde var Messias. Kung David är ett exempel på en sån kandidat kanske. Men även han, precis som de flesta andra, ja nästan alla faktiskt, så faller han för ondskan och synden också. Messias måste alltså vara en större kung av David. Han kan krossa ondskan utan att själv falla för den. Men vi får veta att kungen kommer från Davids släkt. Hoppet om en Messias får sig dock en törn i Gamla testamentet när Israels folk förs bort i fångenskap i Babylonien. Hur ska det nu kunna komma en kung som ska upprätta folket? Profeternas vittnesbörd, de påminner dem om att en kommande kung ändå ska komma, som ska befria folket från deras bördor och synd. Vi kan läsa om detta till exempel hos Jesaja i kapitel 11 och kapitel 53. Gamla testamentet innehåller alltså en hel del indikationer på att någon en gång ska komma för att ställa allting till rätta. Men Gamla testamentet slutar utan att Messias har kommit. Om vi går tillbaka till Matteus igen. Och så, det första intrycket av det här kapitlet är kanske inte det bästa. Alltså en släkttavla. Kom igen, fanns det ingenting mer intressant? Det kan ju kännas som när någon ska försöka berätta alla släktband hit och dit när du har kommit till ett nytt ställe. Och jag har den erfarenheten. Det är inte alltid mest lättsmälta och inbjudande. Men det sägs ju att den som känner sin historia, den förstår också dagens situation. Och tvärtom, den som inte känner sin historia förstår inte heller dagens situation. Alltså, historien förklarar nuet. En släkthistoria berättar ju just varför de människor som finns här just nu finns just nu. Och gräver vi djupare kan vi kanske också förstå mer om relationerna de emellan. Alltså sammantaget säger historien någonting om varför saker och ting är som de är idag. Och jag tror att det är ungefär detta Matteus vill göra med sin inledning och med en släkttavla. Och med sitt första kapitel och sin första vers till och med så slår Matteus an tonen som ska fortsätta genom hela hans berättelse om Jesus och vem han är. Jesus är uppfyllelsen av den bibliska historien om Gud och Israels folk. Och genom släkttavlan visar Matteus att Jesus är från en messiansk släktled. Alltså från den släkten där Messias skulle komma. Första versen knyter honom som Messias till Abraham och till David. Som har fått löfte om att genom dem ska hela skapelsen få Guds välsignelse. Och att utifrån deras släktled ska den framtida Messias komma. Alltså finns det goda grunder för att tro att Jesus är den han utger sig för att vara. Han kommer från Abraham. Han som fick löftet om att vara ursprunget till att föra Guds välsignelse till alla folk. Han hör också ihop med kung David som var den som fick löftet om att hans efterkommande skulle upprätta Guds folket igen. Matteus, han vill knyta Jesus till Guds historia. Och när Matteus sedan berättar om hur det gick till när Jesus föddes så gör han det inte lika utförligt som exempelvis Lukas. Men hans syfte är först och främst att sätta Jesu födelse i ljuset av Gamla testamentet och de löftena som finns där. Han citerar Jesaja 7 och 14. Och det är för att han är övertygad om att detta nu har hänt genom Jesus. Att jungfrun ska bli havande och föda en son. Och man ska ge honom namnet Immanuel. Gud med oss. Och Jesus är någon som kommer från den släkt som skulle vara ättlingar till Messias. Och han är också dessutom sänd av Gud. Allt pekar på att Jesus inte bara är en människa. Han är just Immanuel, Gud med oss. Gud har kommit till oss. Han är nu i Jesus med oss. Och Jesus är den Messias som skulle rädda Guds folk, som skulle befria dem. Han är en ny Moses som precis som Moses i Gamla testamentet ska leda sitt folk på de rätta vägarna. Han är inte bara en mänsklig vis lärare utan också Gud i mänsklig form. Slutligen och kanske främst är han den som ska krossa ondskan genom att ge sitt eget liv till vår befrielse, till nytt liv med honom. Men vad har det här med mitt liv att göra egentligen? Känns inte en släkttavla och allt tal om Messias lite väl avlägset från vårt dagliga liv? Vad har det med mitt vardagsliv att göra? Svaret skulle jag säga är precis allt. Om Jesus är den Messias som Matteus påstår att han är han den som kommer med verkligt liv och räddning? Om Jesus är Messias, är han den som Gud utlovat ska rädda oss och återupprätta skapelsen? Vi kan tro att vi själva är de som ska fixa det. Att om vi bara skärper oss, uppfinner lite mer och bättre saker, bara se till att allt blir lite bättre för fler, så kommer allt i slut en gång bli bra. Men Bibeln är inte övertygad om att räddningen kommer från människan. Bibeln är inte optimist på det sättet att den säger att människan kan lösa allt om hon bara försöker. Därmed inte sagt att allt i världen är sämre nu. Mycket har på många sätt blivit bättre. Men vi står ändå idag inför enorma utmaningar och inför makter som människan alltid har känt sig maktlös inför. Kaos på olika sätt. Saker som vi inte vet hur vi ska hantera fullt ut. Coronakris, klimatförändringar, flyktingkriser, ökad psykisk ohälsa. Ondskan och synden är på riktigt. Den letar sig in på de allra mest listiga sätt. Vi kan tro att vi lätt håller den på avstånd genom att se på omvärlden långt borta. Där allt hemskt händer. Kanske är det faktiskt vi som också vaggats in i en falsk trygghet. Där vi tycker att vi är störst, bäst och vackrast. Kanske dyrkar vi trygghet och att allt bara ska fortsätta som vanligt. Så mycket att vi har blivit blinda för vad detta leder till i våra egna liv. Människan kan inte själv lösa problemet med ondskan och synden. Det visar historien och med det är Bibeln tydlig. Det går inte bara att vi tillsammans skärper oss och blir lite bättre. Vi behöver hjälp. Vi behöver honom som gick in i döden och sprängde den inifrån. För genom tron på Jesus blir vi del av något nytt. Del av en historia om hur Gud för världen mot sin förnyelse och sin räddning. Och genom Jesus som Matteus har presenterat som den Messias som utlovats, så når den här historien sin höjdpunkt. Jesus blir den som på korset krossar ormen från lustgårdens huvud. Hans uppståndelse ger oss nytt liv när vi går med honom från död till nytt liv. Det pekar också framåt mot den tid när hela världen ska förnyas och det som räddats genom Jesus kommer bli del av denna framtid. Vi idag behöver också en Messias. Matteus evangeliet vill visa att Messias har redan kommit och att hans namn är Jesus och att han är Gud med oss också idag. Amen.